Rysslands anfallskrig mot Ukraina är inne på fjärde året och Ukraina ska nu få mera vapen av USA, bland annat Patriot-missiler. Men kan Ukraina nu bomba Moskva? Är Melania Trump egentligen en ukrainsk agent? Och vad ska man med missiler till när den mesta krigföringen sker med drönare? Ja, det ska vi prata om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och svenska Yles utrikesredaktör Dan Helenius som har specialiserat sig på Ukraina. Dan Helenius, i början av veckan så kom ju Trump då med nya uttalanden om att till exempel ge så kallade Patriot-missiler till Ukraina. Vad var det mest uppseendeväckande här, tycker du?
Det mest uppseendeväckande är kanske framförallt det att Trump nu har ändrat sig något och lovar nu vapenhjälp till Ukraina igen. Mm-hmm. Låt vara så att det är egentligen EU eller NATO-länder i Europa som ska betala för de här vapnen. Men trots det att leveranserna av amerikanska vapen kommer att fortsätta och det här är livsviktigt för Ukraina.
Ja, det har talats mycket om de här Patriot nu de här senaste veckorna. Vad är det och varför just de här vapnen är så viktiga?
Patriot är ett luftvärnssystem, ett avancerat luftvärnssystem som Ukraina har tillgång till, eller har idag uppskattningsvis 8 Patriot-batterier i bruk, men det är ett väldigt stort land och det räcker inte för att försvara hela landet. Och det här Patriot är det enda systemet som Ukraina har som har kapacitet att skjuta ner Rysslands ballistiska missiler och alltså skydda Kiev och andra större städer från ännu värre förstörelse. Och det här är livsviktigt, speciellt med tanke på att Ryssland under sommaren har trappat upp sina terrorbombningar av Ukrainas städer. Det dödas nästan dagligen civila i städer runt om i Ukraina. Och Ukraina har inte kapacitet att helt stoppa de här attackerna eller skydda alla sina städer.
Men hör du, samtidigt så ser man ju att det mesta den här krigföringen nu sker med drönare. Och mycket sådana som Ukraina då tillverkar själva. De har som mål att tillverka 4 miljoner drönare ännu det här året. Och de använder också drönarna Ukraina alltså till att störa Ryssland på en mängd andra vis. Till exempel var det ukrainska drönare som förorsakade kaos på ryska flygfält här för ungefär en vecka sedan. Och så här. Så jag tänker, är det vettigt att satsa så här mycket på väldigt dyra och sofistikerade vapen som kanske kan vara svåra att underhålla och sånt här, när det mesta ändå körs med små drönare?
De drönare som finns idag kan inte uppfylla den här luftvärnsrollen för det första. Nej. Du kan inte skjuta ner robotar med drönare idag. Mm. Och det andra är det att vid fronten är kriget i stor del ett drönarkrig. Alltså man har sådana här små så kallade FPV-drönare som du kan anfalla enskilda soldater eller fordon med. Alltså självmordsdrönare som sedan spränger upp dem. Och sen har du spaningsdrönare som i princip ser nästan allt som händer vid fronten.
Ja.
Men samtidigt så äldre vapenslag eller klassiska vapenslag som till exempel artilleriet spelar fortfarande en ofantlig roll. Och det förbrukar tusentals granater i veckan, tiotusentals, hundratusentals om året. Och det här är någonting som Ukraina ständigt behöver påfyllnad med.
Just det.
Och om det här tar slut så uppstår det en väldig kris. De drönarna kan inte göra allt. Nej. Och det handlar också ofta om ett samarbete mellan drönare och andra vapenslag.
Just det.
Och när det gäller de här större attackdrönarna som Ukraina använder, både Ukraina och Ryssland använder för anfall inne i varandras länder, att Ryssland bombar till exempel Kiev och Kharkiv och andra större städer med större självmordsdrönare. Och Ukraina har angripit till exempel ryska flygbaser och oljeindustri och sånt här med liknande. Men det här är, för Ukraina är det ett sätt kanske att ersätta det att man inte har tillgång till exempel effektiva kryssningsrobotar som bär på en mycket större sprängladdning och då kan orsaka mycket större förödelse och det är också svårare att skjuta ner. att i stor del så det att Ukraina använder så mycket av de här drönarna beror också på att man kanske inte har de vapensystem som man skulle vilja ha.
Nej, precis.
I alla fall inte i den utsträckningen att Ukraina har ju fått till exempel Storm Shadow av en kryssningsmissil av Storbritannien och Frankrike. Och de här använder man väldigt ofta till att angripa mål bakom fronten.
Mm.
Speciellt då förstärkta mål och bunkrar och sånt som du inte kan nå med de här drönarna.
Nej, precis.
Så att drönarna spelar visst en viktig roll, men att de ersätter egentligen inte helt fullt ut moderna robotar och flygplan.
Just det. Och det där luftvärnet, att det är det som behövs för att till exempel skydda de här stora städerna, typ Kiev.
Ja, utan vidare, ja.
Just det. Nå, vad är det nu, vad vet vi att Ukraina ska få av USA?
Nå, vi vet ju ganska lite. Trump är ju sällan väldigt exakt i sina uttalanden, och under sin presskonferens med NATOs generalsekreterare Mark Rutte så gick man egentligen bara in på man talar om Patriot, och utöver det så nämnde Rutte både ammunition och missiler. Så att säkert utgör till exempel artillerigranater en betydande del av det här. Och också ammunition för de här luftvärnssystemen. Det är de avancerade robotar som man avfyrar för att skjuta ner de anfallande robotarna.
Samtidigt har USAs första dam Melania Trump hamnat i ljuskäglan. I början av kriget bad hon människor donera till Röda Korset till förmån för Ukraina, och just nu får hon mycket kärlek på sociala medier i Ukraina eftersom man tror att det är hon som påverkar Trump till att hjälpa landet. Hon framställs som den ukrainska agenten Melania Trumpenko. Melania, född Knaus, kommer från det forna Jugoslavien, numera Slovenien, och verkar vara måttligt imponerad av Putin. Under mötet med NATOs generalsekreterare Mark Rutte sa Trump att Melania är den som ser klart på alla mysiga telefonsamtal med Putin.
And then the missiles go off that night. I go home, I tell the first lady, and I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh really? Another city was just hit. So it's like, look, he's...
Kan man säga att Trump har gjort en U-sväng här nu?
Någon slags sväng i alla fall. Jag tycker att det inte alltid är så lätt att veta i vilken riktning Trump färdas just vid det ögonblicket.
Nej.
Så att om det är en sväng eller en U-sväng kan man ju besluta enligt hur man vill se på det. Men det verkar vara så att Trump helt klart har tröttnat på Putin. Han vill sätta press på Ryssland och försöka tvinga Putin till någon slags eftergifter och seriösa förhandlingar om ett slut på kriget. Men om det kommer att lyckas är sen en annan fråga.
Donald Trump är ju känd för att tala i telefon. På USAs nationaldag den 4 juli ska han enligt tidningen Financial Times ha frågat Ukrainas president: Volodymyr, kan du bomba Moskva? Kan du träffa Sankt Petersburg också? Absolut, ska Zelensky ha svarat, om ni ger oss vapnen. Senare har Trump sagt att nej, Ukraina ska inte bomba Moskva, men det verbala artilleriet är hårt och bara tanken lär ge Kreml obehag.
Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia?
No, he shouldn't target Moscow.
Och om Putin tar de här hotena på allvar, vilket det kanske är så att han inte gör, är ju ytterligare en fråga där, att hittills har ju Rysslands reaktioner varit ganska dämpade, försiktiga, och man har sagt att det här var ju nog inte så allvarligt och att det påverkar oss inte i det minsta.
Nej. Nå, hörru, jag läste nyss någonstans att Ryssland nu då avancerar ungefär 15 kvadratkilometer per dag. Och då är ju Ukraina ett stort land, och med den takten var det någon som hade räknat ut att det skulle ta ryssarna 89 år att få dominans då över hela landet Ukraina. Det är ju länge det, och det vet man ingenting om. Men hur ser läget ut i kriget, ska säga, just nu? Är det, vilken dera parten har då initiativet, om man säger så?
No, Ryssland har ju klart initiativet. Det är Ryssland som anfaller och beslutar vad som händer på marken på det sättet. Men samtidigt klarar inte Ryssland av att få till stånd något genombrott genom de ukrainska linjerna så att man skulle kunna börja avancera snabbt.
Just det.
utan det handlar om små anfall och emellanåt tar man en by här och en by där. Men det går inte för Ryssland för tillfället att samla större styrkor och genomföra några större operationer. Delvis just på grund av drönarnas närvaro och spaningsdrönarna. Att Ukraina kan genast angripa alla truppkoncentrationer som man hittar. Och det gör det ju mycket svårt både för Ryssland och Ukraina att egentligen genomföra några större offensiver. Utan det är små strider längs en frontlinje som i stort är ganska frusen.
Just det.
Det är ett utnyttningskrig och Ryssland räknar helt klart med att de kan tåla det här längre än Ukraina.
Så det är som, kan man jämföra med första världskriget och de här skyttegravarna där och 4 år?
Det har snart gått, det har gått 3,5 nu, men att vi närmar oss ju den tiden. Att det är väldigt befäst och man ser när man närmar sig fronten i Ukraina att ukrainarna hela tiden gräver nya linjer. Att fast man skulle förlora en linje så det går väldigt djupt och man kan alltid falla tillbaka till nästa och på det sättet går det ju att hålla på väldigt länge.
Precis. Men hör du Dan, vilka andra medel finns det för att liksom få slut på det här eländiga kriget, om man får säga så? EUs sanktioner eller Trumps eller USAs sanktioner? Var inte så att Trump hotar med tullar på vad det nu 100% för Ryssland och för de länder som hjälper Ryssland ifall man inte får slut på det här nu inom var det 50 dagar?
Ja, om det nu sen blir så att han faktiskt inför de här tullarna om 50 dagar. För jag tror ju inte att det kommer att bli någon lösning inom den här tidsgränsen. Men om han verkligen gör det så kommer det ju att skada Rysslands ekonomi.
Just det.
Men sanktioner har en effekt, det vet vi. Men vi vet också att det går långsamt och den där effekten är stegvis. Den nöter ner ekonomin. Men tanken är ju det att man på något sätt skulle kunna övertyga Putin att det inte längre är värt att fortsätta. Men hittills verkar ju Ryssland vara villig att betala det här priset. Både i ofantliga förluster av egna soldater och i ekonomiska förluster. Så det är frågan om hur illa det måste gå med den ryska ekonomin före Putin skulle vara beredd att ge något slags eftergifter här. Och samtidigt så betyder det att Ukraina behöver alltså mera och fler vapen och vapenstöd i större grad än idag för att kunna sätta hårdare press på Ryssland och kanske också orsaka Ryssland sådana förluster. Att det också skulle leda till att man skulle börja fundera på det här i Kreml, att är det faktiskt värt det?
Just det. Så att grundupplägg har inte ändrats någonstans. Ryssland verkar inte vilja gå med på någon fred. Och Ukraina måste så att säga vinna eller kunna tillfoga Ryssland tillräckligt stor skada för att Ryssland inte längre ska kunna fortsätta.
Så är det. Att det som har hänt är ju det att Trump och Europa har nått någon slags enighet för att kunna fortsätta stödja Ukraina. Att det som har hänt är det att Trump har kanske övergett sin helt neutrala syn på det här kriget som ju har varit väldigt svårförstådd för oss i Europa. Men att han går ju inte längre än vad Biden gjorde. Och det betyder också att det här kommer antagligen att fortsätta på den här nivån en god tid till, tyvärr.
Tack för den här analysen, Dan Helenius. Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och Svenska Yles utrikesredaktör Dan Helenius som är specialiserad på Ukraina. Nyhetspodden utkommer 3 gånger i veckan nu på sommaren och enklast hittar du oss via arenan. Så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då blir du uppdaterad om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Jonny Aspelin och producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.